Ja, vi uppfattar att det var förväntan i luften med folket som var på väg upp till Jerusalem. De var förväntansfulla. Det var de nog alltid när man gick mot Jerusalem. För det var högtidernas stad. Det var på något sätt centrum för folket och det kändes så rätt. Särskilt för dem som gick för första gången. Det kanske var en del barn, unga människor som gick med. Och så vandrade man dit. Det fanns förväntan. Jag hoppas det fanns förväntan när du gick hit till den här kyrkan idag. Jag hoppas det alltid finns en slags inre förväntan när vi går till kyrkan. När vi samlas till gudstjänst. Därför att det är något visst med detta att vi avsätter en tid för att vara tillsammans, sjunga, be och lyssna till Gud, Guds ord. Det är något oerhört speciellt med det. Och Gud giver att vi inte glömmer den vanan eller ordningen att ha de där möjligheterna, ta de där möjligheterna att vara förväntansfulla inför att stanna upp, lyssna in, vara där. Så hörde vi ju berättelsen ur Barnens Bibel där, väldigt bra, hur människor hade tänkt att nu ska det bli en oblodig, förhoppningsfull revolution i Jerusalem. Nu ska äntligen det bli en ledare, en kung som störtar ockupationsmakten och jagar ut romarna. Man längtade efter det. Nu blev det ju inte på det sättet, utan det blev någonting helt annat och egentligen någonting mycket viktigare. Egentligen, som vi nu kan tolka det efteråt, mycket viktigare. Det var en konung som kröntes, hyllades som konung. Samma sak med oss. Alltså, jag vill gärna ta bibeltexten där och sen är vi här. Och då talar bibeltexten in i vår livssituation. Och så är det. Alltså, vem är herre i livet? Vem är det som, vad är det för en makt, för en ideologi eller kraft som styr hur jag lever? Hur jag tar min livsuppgift i samhället, i hemmet, i familjen, överhuvudtaget så som människa. Hur lever jag mitt liv? Och då vill vi att gudstjänsten ska vara det tillfälle där vi får material, energi och vägledning att se hur vi vill leva det liv som vi fått som gåva. Det är alltså någonting mer. Vi bär inom oss en utrustning som kan uppfatta det andliga mitt i det vardagliga. Och mitt i det högtidliga också. De är viktiga, de där högtiderna. Vi behöver den här positiva och glada stämningen för att bli hela som människor. Vi är inte bara materialister. Fastän det kan man ju tro, både med sig själv och omgivningen just nu så här års, när det jagas materiella grejer. Men det är inte allt, utan vi stannar upp inför en andlig verklighet. När vi idag säger att vi hyllar en konung, adventets konung, Jesus Kristus, så ska vi stanna upp bara ett ögonblick och känna på och klargöra kanske något. Vad är det vi talar om? Texterna är skapade i en miljö, en tradition där det fanns en kungatradition, en kungafunktion. Och folket hade en kung som var väldigt viktig och det var David. Han var en bra kung, en rätt kung, för att han var den som uppfyllde det här idealbilden utav vad en kung är. Tanken bakom det här med kung är nämligen så här. Det blir lätt ojämlikt. En del har resurser och förmåga att ta för sig och blir rika, inflytelserika och mäktiga i ett samhälle, om det här är bara vilket samhälle som helst. En del människor hamnar av olika anledningar lite vid sidan om, och de förtrycks eller kommer undan, och de blir kanske fattiga och resurssvaga, som vi säger. Vad gör man åt det? Jo, det finns en idealbild i den gamla testamentet som handlar om att vi utser en som får mycket makt, och han ska ha som sin främsta och egentligen enda uppgift att ställa sig på de svagas, röstlösas, alltså de som inte har rösträtt riktigt, som inte kommer till sin rätt. Han ska ställa sig på deras sida. Och då gör vi så här att vi ger den kungen mycket makt och inflytande, så att han med sin position kan lyfta de andra. Så att det blir en jämlikhet, en balans i ett samhälle. Det var idén. Den är väldigt fin. Håll med om det. Så skulle vi ha det. Ja, vi har ju en kung, förlåt. Men hur tänker han? Ja, vi ska inte gå in på det. Men alltså, en kung som skaffar sig egen makt utav det här, att man får då förtroendet att bära det fattiga och utstötta folket till balans och nivå, så att de är jämlika, likvärdiga, alla i samhället. Ja, den kungen får ju då inte samla till sig den här makten och pengarna och möjligheterna och skaffa sig med olika verktyg så att man själv får en privat position. Det var ju egentligen inte meningen. Men vet ni, det finns kvar lite grann av riktiga kungaidealet också i vår tids kungahus. För ofta är kungligheter beskyddare till handikapporganisationer och barnhem och saker och ting, va? De har kvar liten skymt, men det är väl en liten skymt av det här idealet som var att lyfta alla till jämlikhet. Förr i världen, när några av oss var unga, då kunde man skriva till kungs om man kände sig förbigången och sidosatt. Och då skulle kungen kunna utfärda, kungliga majestät kunde själv utfärda en rättighet åt mig om jag uppfattade mig som förtryckt eller sidosatt. Det var väl bra. Det kunde vi göra. Nu har vi ju inte kungamakt på det sättet egentligen i våra länder, utan vi har ju ett samhälle, en myndighet, en samhällsordning som är till för att beskydda de svaga. Har ni tänkt på det? Det är till för att det ska vara en utjämning, så att alla människor har sina rättigheter och möjligheter att utvecklas på motsvarande sätt. Så att kungaidealbilden som finns med sedan årtusenden genom historien går att tillämpa, och den är nödvändig på det sättet. Men vad är nu Jesus för en kung? Jo, faktiskt precis en sån som beskyddar, tar hand om, stödjer och ger värdighet åt de svaga, utstötta, de sjuka, de som hamnat i svårigheter på olika vägar. Jesus är till för dem. Och det skapar ju naturligtvis i det samhället irritation, därför att han går ju till dem som är laglösa, tänker man. Publikaner, till syndare, till de utstötta på olika sätt. Och det visar sig att han umgås mer med dem än med de rika, förnäma och framstående i samhället. Och det retar folk förskräckligt. Såna måste dödas som skapar denna nya ordning. Jesus dödas. Det finns exempel i historien på människor som har ställt sig på de svagas sida, och de dödas. Så är den här världen. Makten tål inte att makten fördelas lika till alla. Så att vara kyrka i den konungens ordning, det blir att kämpa för de svaga, för de utsatta, de som inte har rösträtt, så att säga, som inget äger, att ställa sig på deras sida och vara deras styrka, hjälp och leda dem. till upprättelse, så att de får dela den Guds gåva det är att vara människa. Det är omkring det här som konungen talar när han kommer till oss. Vi ska alltså få fira advent med stor glädje. Och då ska vi hylla sanningens konung. Det vill säga den som är konung på riktigt, på det sanna sättet. För oss alla. Inte för några privilegierade, utan för alla. Och det är en sån stor glädje att få komma in i det, att få utbrista detta. Och adventet har en glädjeton som vi ska vara rädda om och som vi ska tänka på och bevaka. Då fanns folket. De var med i den spontana festkänslan när han red in i Jerusalem, och de hade sina tankar. Vad är detta? Vad är det som händer i det som vi ser nu? Blir han, som berättelsen säger, blir han en befrielseledare som befriar alla, det förtryckta folket? Ja, de hade hört många profeter genom århundraden bakåt i tiden som hade talat om att det skulle komma en som skulle befria dem. En messias, den som smord till kung. Messias betyder ju den till konung smorde. Man smorde sina kungar. Det gjorde man med Saul och David och Salomo. Men kungariket förföll och nu var man ett folk som inte hade någon kung. Och det var ju skamligt. Men man längtade efter en kung. Man längtade efter sin messias. Är det han som kommer? Och då hade man inte föreställningen klar för sig hur han skulle bete sig, hur han skulle vara. Men man var inne i en förväntan och var uppmärksam på vad händer nu. Så finns, och jag vill läsa nu en text som handlar om hur det var i förhöret med den tillfångatagne Jesus. För man tog ju honom till fånga där i Jerusalem naturligtvis. Han kunde ju inte löpa fri som var en upprorsman. Och då ställs han inför Pilatus, som var ståthållare, som var alltså ockupationsmaktens främste representant i Jerusalem. Man försökte döma honom på det judiska viset efter de traditionerna, men det fungerade inte rätt. Och man kunde inte fullfölja dödsdomen den vägen, utan man var tvungen att ha Pilatus godkännande för att man skulle kunna genomföra det man helst önskade, nämligen att döda Jesus. Jesus sa till Pilatus: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger det, och jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Märkliga ord. Gåtfulla kan tyckas. Här krockar två olika bilder. Nämligen Pilatus, han har den här kung. Oj, det är du en som är hotfull för mig, för jag är ståthållare för ockupationen. Och kommer en kung här som utropas, då är ju jag hotad. Och romarriket är hotat. Nu måste jag använda all makt jag har för att undanröja ett sånt hot. Maktmänniskan Pilatus, han är ändå intresserad när han tydligen i enrum nära nog får tala med denne tänkte kung. Och där kommer det här samtalet. om sanningens konung. Pilatus är i ett känsligt läge. Här gäller det att balansera rätt. Här måste man vara diplomat. Han måste alltså förstå vad det är som sker och försöka att slå ner om det är ett uppror. Den är Jesus från Nazaret, som han naturligtvis har fått rapporter om, hur han samlar mycket folk, hur man hyllar honom och älskar honom därför att han botar sjuka. Han är en rabbin, han är en lärare och han undervisar och alla lyssnar på honom och han samlar många. Och så har han fått en färsk rapport ifrån intåget när han kom på åsnan. Det är oerhört spänt. Och hur gör en härskare i det utsatta läget? Det här är frågan om en finkänslighet, en fingertoppskänsla, en balansering. Man får inte göra sig ovän med folket, för då blir det upplopp. Man får heller inte släppa fram någon kung. Ingen revolution, inget upplopp emot härskarmakten. Och här måste man balansera denna fråga. Behålla populariteten själv. Inte godkänna någon annan kandidat på popularitetstronen. Många bland folket tog ställning till honom, både där och senare. Det är inte lätt att ta ställning till Jesus Kristus, för han är kontroversiell. Har ni tänkt på det? Det är inte så enkelt att vara kristen, för det är kontroversiellt. Man tror att vi människor har ett andligt djup, och man gestaltar det i ett andligt liv. Det är inte så enkelt och populärt. Hur ska vi göra med det? Han kommer alltså till oss, denne konung. Och då har vi två kungabegrepp nu. Vi har en kung med makt och myndighet och sånt där som utövar förtryck och alltihopa. Som skaffar sig själv rikedomar, vilket alltid innebär att någon annan måste i motsvarande grad vara fattig. Eller hur? All rikedom bygger på att någon annan är fattig. För Gud har sett till att det finns resurser så att de räcker till alla. Om vi fördelar dem rätt så räcker det till alla. Så tänker vi. Och så vet vi att det nog egentligen är. Och här står kampen. Hur ska vi nu ta emot det andra kungariket? Jesus Kristus, konung i sitt rike, som förändrar och förvandlar. Inte skaffar oss makt i yttre mening, utan som skaffar oss den yttersta makten genom Jesus Kristus själv. Vad ska vi ta vara på i den här adventsgudstjänsten idag? Jag tänker så här. Jesus Kristus är konungen. Han är verkligen en av oss och han står på vår sida. Lita på det alltid. Kära medmänniska, han står alltid på vår sida och älskar oss. Tänk på, Jesus Kristus, adventets konung, har den slutliga makten i egentlig mening. Inte den där glansiga och glättiga, utan den egentliga makten när det gäller liv och död, mänsklighetens fortlevnad. Jesus Kristus, adventets konung, är alltid nära alla överallt. Man är aldrig lämnad, utelämnad eller bortglömd. Han är konung för de svagaste och de som saknar röst och inflytande. Sanningens och rättfärdighetens konung, Jesus Kristus, det är ett annat rike. Det är av annat slag. Det ser till vad vi människor djupast sett behöver. Och vet att skapa en ordning där vi handlar efter nya lagar mot människor runt omkring oss. Sanningens, rättfärdighetens, kärlekens lag. Vi anar att i sanningens, hos sanningens konung ligger tillvarons djupaste mening. För oss och för hela världen. Därför, ta emot den här glada inbjudan som den här dagen innebär. Använd härefter ditt intresse omkring överlåtelsen till konungen själv, Jesus Kristus. Att han får bruka vår livskraft, vår tid och våra intressen och vår kärlek till mänskligheten som en hyllning i handling. Inte bara i sånger, men också i sånger. För vi ska sjunga oss till den glädje som skapar en rättfärdigare värld. Med fred, med läkedom, med ett meningsfullt liv för alla. Inget mindre, inget decimerat, inget bortglömt litet hörn, utan just detta, kärlekens, sanningens rike till alla. Amen. Gud, vi tackar dig för adventets högtid och ber dig att du som är vår konung ska gripa in i våra liv och i vår värld. Amen.